God kväll och välkomna till möte. Vi ska slå upp Psaltaren 23 och vers 5. Sedan ska vi också läsa ytterligare en vers, eller tre versar rättare sagt, från Psaltaren, och sedan slutligen en vers från Nya testamentet, eller ett stycke från Nya testamentet, även där tre versar. Så vi börjar med Psaltaren 23 och vers 5. Och det är säkert för många en väldigt bekant psalm. Men vi läser den här versen tillsammans. Men vi börjar med att bedja. Herre, vi tackar dig för den här kvällen. Vi tackar dig att vi får mötas i frihet. Vi tackar dig, Jesus, för att vi får komma inför din nådes tron och fritt ta emot. Herre, du ser det som vi bekymrar oss över, det som vi brottas med, det som vi kämpar med. Herre, vi ber att du griper in som du alltid gör i din trofasthet och vänder saker och ting. Din nåd är alltid större än vad vi kan tänka eller tro att den är. Så Jesus, vi ber just nu att du välsignar ditt ord då vi läser det och då vi förkunnar det. I ditt namn. Amen. Psaltaren 23 och vers 5. Förlåt mig, nu gick jag till Ordspråksboken. Och det var inte där jag skulle vara, utan Psaltaren 23. De ligger väldigt nära varandra. Men nu ska vi se. Psaltaren 23, 5. Du dukar för mig ett bord i mina ovänners åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Ja, nu tänkte jag läsa mera, för det är så bra så jag kan inte hålla mig här. Men det var den versen som vi skulle stanna upp inför. Du dukar för mig ett bord i mina ovänners åsyn. Vi går vidare till Psaltaren 78. Samma bok, fast bara lite längre fram. Och vi börjar med vers 17 och läser fram till 19. Det talar om Israels historia. Det talar om Israel i öknen. Men de fortsatte att synda mot honom. De var upproriska mot den högste i öknen. De frestade Gud i sina hjärtan när de begärde mat för sin lystnad. De talade mot Gud och sade: kan väl Gud duka ett bord i öknen? Vi ska läsa ytterligare några versar. Den här gången från första Korinthierbrevet i Nya testamentet, alltså första Korinthierbrevet 1, verserna 20 till och med 22. Ibland så låter det som att jag är lite övertydlig och jag talar om första Korinthierbrevet i Nya testamentet, som om inte vi visste det. Men faktum är att ibland kommer människor till kyrkan och har faktiskt ingen aning om att det finns ett gammalt och ett nytt testamente, och de vet absolut inte vilka bibelböcker som finns och vilken ordning de är i. Så därför så stannar vi ibland upp och förklarar extra noga. Så första Korinthierbrevet 1, verserna 20 till och med 22. Detta naturligtvis för att så många som möjligt ska kunna tillgodogöra sig skriften då vi läser den. Nu sa jag faktiskt fel igen. Jag vet inte vad det är med mig idag. Första Korinthierbrevet 1. Nej, första Korinthierbrevet 10. Jag bläddrar och bläddrar. Första Korinthierbrevet 10, versen här 20 till och med 22. Nej, vad hedningarna offrar, det offrar de åt onda andar och inte åt Gud. Och jag vill inte att ni ska ha någon gemenskap med de onda andarna. Ni kan inte dricka både av Herrens bägare och onda andars bägare. Ni kan inte ha del både i Herrens bord och i de onda andarnas bord. Inte vill vi utmana Herren, är vi starkare än honom. Tänk på de här skriftställena hur de talar väldigt specifikt om olika bord. Och ni känner säkert till allihopa hur ett bord är naturligtvis någonting man placerar maten på. Och mat äter man, mat i biblisk mening och i allmän mening talar om gemenskap. När vi träffas, då äter vi. När vi äter, så har vi gemenskap. Och därför så talar Bibeln om ett dukat bord, det vill säga en måltid som vi har gemenskap runt. Och alla kristna och alla människor måste äta. Vi måste äta fysiskt för att kunna överleva och bestå i den här världen. Men vi måste också äta andligen. Och alla människor äter andligen. Det finns många som hävdar vara kommunister, socialister, liberaler, humanister, new age folk, jag vet inte vad det kan vara allt, och de hävdar att de inte har en tro på Gud, eller åtminstone inte Bibelns Gud, och de säger på det sättet att de har inget andligt behov. Allt de har, det är den här världen. Och det är intressant att se också hur den här världen har många olika världsbilder att bjuda på. Vi har en biblisk kristendom som vår världsbild. Men det finns också väldigt många människor som har en annan världsbild. Humanismen är världsbild, eller någon form av utopiskt samhällsbyggande, eller new age, eller vad man nu kan säga, eller någon österländsk religion. Alla de här är världsbilder på vilka vi bygger vår uppfattning. Och ingen saknar en världsbild. Det talas mycket om att vara värdeneutral idag. Det talar man om i skolorna, det talar man om inom psykologin. Det talar man om på många, många områden. Och man har en ambition att på något sätt tillmötesse alla, att inte stöta sig med någon. Men faktum är att denna värdeneutrala ideologi i sig är ju faktiskt en väldigt dogmatisk ideologi i själva verket. Därför att man säger att det inte finns några absoluta värderingar. Men just det faktum att de absoluta värderingarna inte finns, och att man hävdar detta, är en absolut värdering. Så man skulle kunna säga att den värdeneutrala världsbilden faller på eget grepp. Men det var inte det vi skulle tala om, utan vi ska tala om att äta vid något bord. Att äta en måltid. Och alla äter en måltid. Och jag vill tala om idag att äta fritt från nådens bord. Att äta fritt från nådens bord, det är det som Gud har gett oss möjligheten att göra. Och nåden är någonting underbart. Ibland säger människor att nåden måste balanseras. Pratar man för mycket om nåden, undervisar man för mycket om nåden, ja, då måste man också undervisa den andra sidan. Men faktum är att nåden varken kan eller ska eller behövs justeras eller modifieras på något sätt eller balanseras, utan nåden är vad den är. Och nåden, till skillnad från vad många tror, i Titus 2, verserna 11 och 12, undervisar oss att förneka ogudaktigheten, inte att leva i den som en ursäkt. Jag tänkte på det första idag som jag ville nämna. Vilket bord äter vi vid? Det är frågan. Vilket bord äter vi vid? Och i Psaltaren 23, vers 5, så berättar kung David, eller säger kung David, att du dukar ett bord mitt i mina fienders åsyn. Och för att förstå den här versen så måste vi titta lite grann på historien. Vad som hände var att kung David var förföljd av sin egen son. Hans egen son Absalom gjorde uppror mot David, ville ta över, och gjorde också så Israel och konungatronen. Hans egen far, Israels rättmätige konung, utvald av Gud, populär bland folket, men han lyckades att konspirera emot honom och få majoriteten av folket med sig. Drev honom ut i Jerusalem. Han fick fly bort ifrån tronen, templet också, men palatset och vännerna och folket och allt det som han hade levt i och med under många år. Och nu, helt plötsligt, så är han där på flykt. Omringad av de här soldaterna, trupperna som var ledda av hans egen son. Och vi kan tycka att det är en omöjlig situation. Vi kan tänka att oss själva liksom att ligga och trycka någonstans i ett gömställe, vetande att minsta lilla rörelse, minsta lilla knäpp skulle kunna avslöja mig och det skulle kunna innebära döden. Men vi har säkert själva många gånger varit på vad vi skulle kunna kalla en trång plats. David var på en trång plats. Vi känner oss omringade av fienderna. Vi känner oss attackerade av vår omgivning och så vidare. Och det gjorde han. Men ändå säger han att där, mitt i mina fienders åsyn. Och jag älskar att tänka på den här bilden på något sätt som rent bokstavligt. Hur David verkligen sitter där med ett dukat bord och äter. Och fienderna står runt omkring och kan inte riktigt nå honom. Och nu vet vi att det var inte ett fysiskt matbord han satt vid, utan bordet här talar om att Gud närde honom med vad han behövde. Med andra ord, det talar om utrustningen, att Gud överger inte oss, Gud ger oss det som vi verkligen behöver när vi följer honom. Och David följde honom, han var en man av Guds eget hjärta, står det, och han hade tjänat Israel, men fienden var efter honom. Men Gud har lovat att försörja och förse var och en som följer honom. I enlighet med Matteus 6:33, där det står att sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska allt det andra tillfalla er. Och det är samma sak här. Vi kan vara i en trång situation, men Gud är trofast. Och ibland så tvivlar vi på att Gud kan göra det här, eller hur? Och det var det som Israel gjorde i sin ökenvandring. I Psaltaren 78 och vers 19 så säger de: inte kan väl Gud duka ett bord i öknen? Med andra ord, den här situationen är bortom Guds förmåga. Och det är inte bara bortom Guds förmåga, det är också bortom hans vilja. Låt mig säga, Gud är allsmäktig för det första. Det är inte bortom hans förmåga. Men låt mig också säga det, att Gud i Romarbrevet 8 och verserna vers 31 säger, eller står det, att om Gud är för oss, vem kan vara emot oss? Israel var hans utvalda folk. Han hade kallat dem ut ur Egypten. Han hade kallat dem in i löfteslandet. Han skulle inte överge dem. Vi är hans barn. Alla vi som har trott på hans namn. Och han har lovat att försörja oss. Han har lovat att ta hand om oss. Han har lovat att ge oss vad vi behöver. Han kan duka ett bord. Han vill duka ett bord i våra liv, i de trånga situationerna, i problemtider, mitt i våra fienders åsyn. Och vi är omringade av fiender, så jag har inga fiender. Vi har denna världens Gud, i andra Korintherbrevet 4:4, Satan, han är vår fiende. Och de som inte är för Jesus, de som inte är för Gud och hans ord och hans plan, ja, de är för Satan. Och då är de också våra fiender. Inte nu att vi ska gå och tänka i de banorna som att alla runt omkring oss är fiender. Jag menar inte den bemärkelsen. Människor kan ha goda intentioner och så vidare. Och vilja väl. Men vi talar om den andliga striden. Att vad Satan gör i atmosfären runt omkring oss. Där har vi fiender. Men där har vi också en utrustning som är utöver vad vi kan tänka eller bedja i Efesierbrevet 3:20. Och en underbar vers Psaltaren 18 och vers 30. Med Gud kan vi slå ner fiende härar och storma murar. Fantastiskt. Med Gud kan vi slå ner fiende härar. Det vill säga vad som än står upp eller står upp emot oss. Det kan vi slå ner. Vi kan hoppa. Storma murar, förlåt mig, jag sa hoppa, för så står det i den engelska översättningen. Vi kan hoppa över murar. Ingenting är omöjligt för den som tror. Och i Filipperbrevet 4:13 står det just det, att ingenting är omöjligt för oss. Den andra punkten, den första var vilket bord äter vi vid. Den andra punkten är att vi måste äta av ett bord. Se, vi som kristna, vi är så benägna på något sätt att vilja äta vid båda borden. Visst, vi vill äta det som Gud har dukat upp för oss. Men vi vill också duka upp, eller förlåt mig inte, äta av det som Satan har dukat upp. Och i andra krönikeboken, tror det är kapitel 13 och vers 11, så finns det en underbar vers i mitt tycke. Det talar om prästerna och leviterna. Och hur de offrade brännoffer morgon och kväll. Och ni vet hur vi måste offra. Eller vi måste inte offra, men ni vet hur man offrade på gamla testamentets tid. Och det här var symboliskt. Det här var en bild av vad som skulle komma framöver. Nämligen Jesus Kristus. Men tills dess så offrade man morgon och kväll. Och det är så underbart, för att när man hade offrat, prästerna hade offrat på morgon och kvällen, så står det att de ordnade med bröd på bordet av rent guld. Så det fanns ett bord av rent guld. Och jag tänker på guld i biblisk bemärkelse talar om Guds karaktär, han, alltså gudomlighet, att det bord vi har att göra med, den strukturen som vi har, ja, den är Gud själv. Han är grunden för våra liv. Det är hans bord som är uppdukat. Och så står det att på detta bord av guld så satte prästerna fram bröd. Och jag tycker det är helt fantastiskt liksom att när offret var offrat, och människorna visste att okej, nu har vi gjort det som vi måste göra inför den helige juden. Ja, då sattes det fram bröd. Och bröd, vet vi, är en bild av att vi äter brödet, men vi äter också andligt talat. Och Jesus säger om sig själv i Johannes 6:35 att jag är livets bröd. Jag är brödet som har kommit ut ur och ner från himmelen. Och jag ger mat och mättnad till alla de som vill äta av mig. Det vill säga hans ord och hans sanning och hans liv. Och jag tycker det är fantastiskt att tänka på att idag offrar vi ingenting på morgnarna och på kvällarna. Förutom oss själva, som det står i Romarbrevet 12, 1 och 2. Att vi presenterar oss själva som levande offer. Varför? Jo, därför att vi lever i en annan tid. Vi lever i nya förbundets tid. Vi lever i församlingens tidsålder. I nådens tidsålder. När offret är en gång för alla offrat. Vi lever i ett fullbordat verk. Läs Hebreerbrevet 10:10 och 10:14. En gång för alla offrar han sin kropp. För att vi alla en gång ska bli helgade. Vår ställningsmässiga helgelse skedde en gång. Vi blev avskilda till honom för all evighet i det ögonblick vi trodde. Inget mera offer behövs. Det finns inget mera tempel, det finns inga mera djuroffer, det finns inga mera gammaltestamentliga ritualer. Vi lever i ett fullbordat verk, men strukturen, Guds ordning, hans bord av rent guld, hans fullkomliga karaktär, ja, det finns kvar. Och framdukat på detta bord står hans levande ord. Guds ord, Bibeln, inte det brödet som i gamla testamentet bakades och sattes fram, utan ett levande ord. Ordet blev kött och bodde mitt ibland oss. Johannes 1:14. Underbart, eller hur? Och jag tänkte på hur vi äter vid ett av dessa bord. Vi äter inte från fiendens bord. Vi kanske vill det ibland, men det är inte det som Gud har behag till. Han har gett oss i Jesus Kristus allting som vi behöver. Och i Malaki så står det att de vanhelgade Herrens bord. De vanhelgade det som är nådens bord. Man gav inte sitt bästa. Man gav Gud det som blev över. Hur ofta gör inte vi det när vi tänker på vad Gud har gett oss? Våra pengar, vår tid, våra gåvor, allting. Vi ger liksom, nu har jag gjort allt annat. Nu ska vi se om det är någonting kvar över för Gud. Men ingenting är kvar. Därför att vi har inte prioriterat rätt. Och i Malaki så talas det om, inte minst om i kapitel 3, om tiondegivandet, om att ge till Gud det som Gud har sagt är hans. Och då, säger han, då ska ni få se. Pröva mig och se om jag inte ska öppna himmelens fönster. Varför vågar och vill vi inte ta Gud på allvar i de här sammanhangen när vi ser att det finns en fantastisk välsignelse att tillgå? Och vet ni, Gud ger inte oss nåd för att tjäna Satans rike. I Romarbrevet 6:2 så ställs det en fråga. Det står att ska vi synda för att nåden ska bli större? Han säger, absolut inte. Vet ni inte att alla vi som har dött bort från synden, vi lever inte mer för synden. Vi har fått ett nytt liv. Vi har fått ett uppståndelseliv. Vi syndar, men vi är likväl i Guds ögon helgon. Därför vi har en gång för alla avskilts till honom och tillhör honom och har en ny natur. Men vi har också en benägenhet i vårt kött som vi får dras med ända fram till uppståndelsens dag. En benägenhet att också dras till det som är synd och det som är destruktivt. Men han säger, ät vid mitt bord. Var inte frestade av fiendens bord, av demonernas bord, för det finns ett sådant. Och han säger, varnar er, där finns inget att hämta annat än andlig magknip. Okej, jag tänkte på fjärde Mosebok 21 kom till mig, verserna 4 och 9, eller 4 till och med 9, om kopparormen. Kopparormen, ni vet, jag vet inte om det är så i andra länder, men i Sverige vet jag definitivt att det är, och säkert många andra västländer och länder med kristen bakgrund, att symbolen för sjukhus och medicinkunskap, det är en kopparorm. Om ni tittar på det här, precis som det är, alltså det är hämtat från det som Bibeln talar om, hur Israel syndade i öknen och man blev biten av ormar, precis som synden har bitit oss. Satan biter oss. Han kallas för den gamle ormen. Både hur han uppenbaras i första Mosebok, men också hur han omtalas längre fram i Bibeln som den gamle listige ormen som biter oss. Människorna blev bitna, men vad hände? Jo, Gud sa till Mose, ta fram en kopparorm. Och koppar talar i biblisk mening ofta om dom. Det vill säga att Gud dömde synden. Kristus blev dömd i Jesaja 53 för vår skull. Han blev upphöjd på korset. Precis som den här kopparormen blev upphöjd i öknen. Och allt han sa till Mose var att tala om för folket att de ska se på den här ormen. Och då ska de bli helade. Det stod inte att de skulle göra massa svåra grejer. Det står inte att de skulle göra någonting ritualmässigt eller några goda gärningar eller någonting. Det står bara att de skulle se på ormen. För i det ögonblick de såg på ormen så blev de helade. Och så är det också med Guds ord, med hans bord som är uppdukat, en måltid för oss. När vi äter av det, Ja, vad händer då? Jo, vi blir helade. Därför i Psaltaren 107 och vers 20 står det att Gud sände sitt ord för att hela dem. Och det är precis det som Gud gör. Men det är inte bara fysiska helanden, även om Gud kan göra dem också givetvis. Om det är i hans vilja och förhärligar honom i en situation. Men han helar framför allt den inre människan. Vi har ätit fel kost. Vi har ätit vid fel bord. Vi har ätit vid demonernas bord. Och han säger, kom nu och ät vid mitt bord som står uppdukat med fullbordade verkets alla delikatesser. Tänkte slutligen på en tredje och sista punkt. En andefylld kristen äter vid nådens bord. Vilket bord äter vi vid? Vi sa att det fanns två bord. Guds bord och demonernas bord. Vi läste om det. Vi måste äta vid ett av borden. Och vi hoppas och tror givetvis att det är Guds bord. Men och som andefyllda kristna så äter vi där. Vi älskar nåden. Vi går till det här bordet och det står ständigt uppdukat och det finns alltid tillgängligt. Och vi äter av det och vi blir stärkta och vi går framåt och vi vandrar i enlighet med den himmelska kallelse som Gud har gett oss i Efesierbrevet 4:1. Men jag tänkte på hur varje församling har tre olika kategorier i sig, olika personer. Och jag kallar de här kategorierna bekännande, kristna, frälsta och andefyllda frälsta. Eller andefyllda troende. Vad är det för skillnad? Jo, bekännande kristna. Ibland hör man, ja, bekännande kristen. Vad innebär det? Jag har hört människor som säger, ja men jag är döpt och konfirmerad, jag är kristen. Jag har hört människor som säger att jo men jag är medlem i den och den kyrkan. Jag har hört människor säga jo men jag går i kyrkan varje söndag nästan. Ja, okej. Men ändå säger Bibeln i Matteus 7, verserna 16-23 om människor som har varit aktiva. Men det står att jag kände er aldrig. Det vill säga, de var aldrig frälsta, de var aldrig födda på nytt. Och jag säger inte dessa tankar för att skrämma upp er. Och säga, men vi måste tänka att har jag blivit född på nytt? Har jag verkligen tagit emot Jesus Kristus som min personliga frälsare? Eller bekänner jag bara en kristen tro baserad på någon form av tradition eller felaktig uppfattning om vad kristen tro är? Har jag blivit född på nytt? Har jag bekänt min synd inför den levande guden och tagit emot förlåtelsen personligen? Personligen. Det är det som vi är intresserade av. Därför att det finns alltid bekännande kristna. De har inte Guds ande. Och självklart i sin naturliga disposition så kommer de att äta av demonernas bord. Men jag uppmanar verkligen er som lyssnar på det här. Är ni född på nytt? Är du född på nytt? Det är viktigt. Evangeliets budskap. Tro och bli frälst. Men det finns frälsta människor i alla församlingar. Födda på nytt. Har hört evangeliet, har trott evangeliet. Har blivit Guds barn. Och har vi blivit Guds barn, då tar inte Gud tillbaks sina gåvor, sin kallelse i Romarbrevet 11:29. Han är den Gud som frälser för evigt. Och han gör någonting nytt. Vi är nya skapelser i andra Korinthierbrevet 5:17. Men det finns så många frälsta som lider av vad jag kallar för andlig anorexia. Eller andlig bulimi. Anorexia betyder att jag svälter mig själv. Därför att jag vill inte gå upp i vikt av olika anledningar. Ni känner säkert till det här fenomenet som är väldigt vanligt bland framförallt unga tjejer och är väldigt tragiskt just därför att resultatet är naturligtvis väldigt farligt och destruktivt. Men
Ibland lider vi av det här andligt. Vi vill inte äta. Vi är frälsta, men nej, jag tror inte att jag behöver någon lokal församling. Jag tror inte att jag behöver Kristi kropp. Jag tror inte att jag behöver någon pastor eller lärare eller någon som talar om för mig vad jag ska göra och inte göra. Jag lever inför Gud. Jag har min egen vandring med honom. Visst, det har vi. Men Bibeln är väldigt tydlig över att när vi blir frälsta så kallar Gud oss också till lärjungaskap. Och lärjungaskapet finns bara i kontexten av den lokala församlingen. Lärjungaskapet finns bara på den plats dit Gud har kallat oss till den lokala församlingen. Där kan vi växa i nåd och sanning. Om nåd och kunskap står det i andra Petrus 3:18. Dit vill vi gå. Och vi vill äta en måltid. Vi vill inte svälta oss själva. Men den här måltiden. Jag säger, men jag kan läsa Bibeln på egen hand. Och jag kan liksom ha. Jag kan. Men det är inte så Gud har fastställt sin ordning. Han har rest upp församlingen. Och om vi säger till oss själva eller till andra att åh, jag älskar Gud men inte Guds folk, ja, då är vi lögnare, står det i första Johannesbrevet. Och det är väldigt allvarliga ord. Det finns också bulimi, som betyder att jag äter men jag kräks upp det. Och jag hoppas jag inte blandar ihop anorexia och bulimi nu, men att man äter men man får upp det lika snabbt, så att det tillgodogörs aldrig. Och vi ser också detta, människor går i kyrkan, men det är som att ordet får aldrig fäste. Ordet får aldrig sjunka in. Det händer aldrig någonting. Det blir inga övertygelser i personens liv. Därför att så fort man har ätit en måltid, så bildligt talat, andligt talat, så kräks man upp det igen. Så det finns frälsta människor som inte växer i sin vandring med Gud. Men så finns det de som är andefyllda. Människor som inte använder nåden för att synda. Och jag tänker på Mose. Jag tänker på David. Jag tänker på Paulus. Alla de tre hade någonting gemensamt. De var mördare. Wow. Vänta lite grann nu. De var mördare. De säger, men, och de har skrivit majoriteten av bibeltexten. Inga, de tre tillsammans står för, jag skulle tro, nästan halva Bibeln. Kanske inte riktigt, men nästan. Helt otroligt. Och de var mördare. Men vi ser bara att Gud väljer vem han vill för att förhärliga sig själv. Det handlar inte om hur mycket dåligt vi har gjort. Det handlar inte om hur mycket vi har syndat. Det handlar om hur villiga vi är att komma till honom som förlåter oss, som frälser oss, som förnyar oss, som leder oss i sin nåd in i hela sanningen. I Johannes 16 och vers 13 så står det att den helige ande ska leda oss in i hela sanningen, till hela sanningen. Så låt oss inte bli missmodiga, låt oss inte slås ner över dessa ting. Gud kan göra så mycket mer. Om han kunde använda de här killarna, hur mycket mer kan han inte använda oss? Eller inte hur mycket mer, ska jag inte säga, men hur lika väl som dem kan han använda oss. Därför att den som har fått mycket förlåtet, säger Jesus, älskar mycket. Den som har fått lite förlåtet älskar lite. Vi är alla förlåtna. Men om jag har mycket i mitt bagage, om jag har mycket med mig från det förflutna och det jagar mig i olika sammanhang, tänk bara på att Gud vill använda det för att förhärliga sig själv, att vi får bli nådestroféer. Tänkte bara slutligen på några verser, Filipperbrevet 3 verserna 13 och 14. Filipperbrevet 3, 13 och 14. Paulus skriver: jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför. Och jag tror personligen här att han syftar på sin resa till Jerusalem. Gud hade kallat honom som apostel till hedningarna. Han hade gått ut. Gud hade använt honom mäktigt. Men han trodde på något sätt i sin enfald att om Det bara hade gått lite tid så skulle han kunna åka tillbaka och omvända judarna. Men Gud hade sagt, jag tar hand om judarna. Jag har kallat dig till hedningarna. Åk du, bry dig inte om det. Två gånger i Apostlagärningarna 20 så står det att den helige ande varnade honom för att åka. Genom olika människor, men det står att anden varnade honom. Och det är anden med stort A, det är den helige ande, Guds ande, som varnade honom. Men han åkte likväl. Men Gud som är en god Gud och han samverkar alltid det bästa för de som älskar honom och är kallade efter hans rådslut, som det står i Romarbrevet 8:28. Han fortsatte att använda Paulus. Men han råkade riktigt illa ut, och hade det inte varit för Guds gudomliga ingripande så hade det varit slutet för honom mänskligt talat när han åkte dit. Men Gud förde honom ut ur Jerusalem till Rom. Och han hamnade i fängelse. Och han skrev de fyra så kallade fängelseepistlarna, varav Filipperbrevet är en av dem. Och nu så sitter han och skriver detta. Att jag glömmer det som ligger bakom. Det vill säga mitt misstag. Och nu säger jag mitt misstag i singular. Han kunde säkert tänka mina misstag i plural. Och jag sträcker mig mot det som ligger framför. Det vill säga det som Gud har förberett. Det som står uppdukat på hans bord. Färdigt att äta. Det sträcker jag mig mot. Och jag vet inte hur mycket mat fysiskt han hade på den här platsen. Säkerligen ingen överflöd i detta romerska fängelse. Eller han hade det i och för sig ganska bra. Men säkerligen inte... på det sättet ett överflöd så som vi tänker en buffé. Men verkligen, han sträckte sig fram emot den andliga buffé som Gud har dukat upp för oss. Och han glömde det som var bakom. Det vill säga han tillämpade Guds nåd att sudda ut det förflutna och måla upp för honom det som han hade förberett för honom. Och vi vet inte exakt, men vi vet att Paulus ville åka till Spanien. Vi vet aldrig om han kom dit, men vi vet att han blev frisläppt från fängelse. Och vi vet inte riktigt hur Gud använde honom, men vi vet att han senare kom tillbaka till Rom och blev fängslad en andra gång. Och vi vet att därefter så blev han också avrättad till Guds förhärligande. Och jag bara tänker på, vilket bord äter vi vid? Det finns två bord. Guds bord, demonernas bord. Gud säger, vi kan inte äta av båda. Vi väljer Guds bord. Och som andefyllda kristna så har vi upptäckt det här. Och vi vandrar verkligen i enlighet med vad han har gjort för oss. Han som är livets bröd. Och vi äter fritt vid nådens bord och från nådens bord. Amen.